Ja, då kör vi. Mm. Otroligt nog, det 17:e avsnittet av veckans MLB, en podcast om Major League Baseball på svenska. Men mellan alla namn, svåra begrepp och siffror är det också en podcast om så mycket mer. Välkomna att titta in i vår ibland skruvade värld. Mitt namn är Niklas Hellerstedt och bredvid mig här i ett konferensrum på Scandic Europa, mitt i sköna Göteborg. Mannen som kastar sin fastball i changeup-hastighet, killen som går all in på rött, ni vet. Olof, a win-win situation, Svensson.
Hallå där, hur är läget?
Jo, men det är fint.
Vill du bara understryka att vi sitter faktiskt mitt emot varandra. Vi är inte på dejt, vi sitter bredvid varandra. Men annars är det rätt.
Ja.
Scandic Europa, Göteborg. Ja.
Mm, det är härligt här.
Ja, det är jättefint.
Hyrt ett litet hotellrum.
Ja, och anledningen är ju att jag köpte ju som sagt kåk förra veckan.
Mm.
Och det innebär ju då tyvärr att man måste sälja där man bor.
Mm.
Så att vi ska ju slänga ut vår lägenhet och då ska det ju stylas och fan och hans moster. Så att jag är utkastad tills imorgon.
Ända till Scandic Europa.
Jajamän, men det är inte helt fel det.
Nej. Ja, för mig började ordna upp sig efter varvet.
Ja.
Jag sprang ju i ditt namn.
Det gjorde du, och med bravur.
Ja, jag vågade inte springa långsammare än ditt långsammaste varv.
Nej.
Som jag ju trodde var 1,49. Men sen efter loppet när vi satt på en uteservering så sa ju du att du har sprungit lite långsammare, så jag kunde ju ha chillat lite
mer. Ja, faktiskt.
Men det var kul, och låren, de känns ju som fasigen, så att ja. Jag försökte faktiskt gå ut på en kort promenad igår, och då hände en ganska rolig grej. Jag hamnade bakom en kille som brajade på rejält. Ja, han puffade. Tog en riktig feting där på kvällspromenaden.
Så du gick där och fick ångorna bak till liksom?
Ja, jag hamnade i röken där och jag vet inte, blev typ passivt hög.
Din roligaste promenad någonsin.
Jajamän, så kan det gå när man springer varvet.
Jajamän.
Ska vi sätta igång?
Det gör vi.
Ja, Joe DiMaggio fortsätter ju sin hitting streak.
Ja, det poppar upp lite pop-ups.
Ja, i telefonen. Och, men det som är lite roligt är att vi har en kille just nu som faktiskt också är på väg att göra en hitting streak.
Mm.
Han har kommit halvvägs.
Det har han, i natt gjorde han det.
Ja, Jackie Bradley Jr. i Boston Red Sox.
Jackie Bradley who's hit safely in 27 consecutive games. De La Rosa's first one is laced toward left. Parra turning around. That's off the wall. Jackie heading for two. It's offline and a double. And right away there's number 28. 28 straight.
Stämmer.
Mm. Jag vet inte, sa vi det förra veckan vad en hitting streak är för någonting egentligen?
Jag är osäker. Vi kanske gjorde något tafatt försök att förklara, men det är kanske lika bra för tidigare.
Mm. Man får ju minst en riktig hit. Alltså, en hit är ett slag där man kommer ut på bas per match.
Mm.
Och motståndaren får inte göra något misstag för att man ska liksom kunna komma ut på bas. För
Nej.
Då blir det ju ett error.
Utan exakt.
Man ska få en riktig hit. Och så länge man gör det, alltså, så länge förlängs då streaken så att säga. Och Joe DiMaggio kom ju alltså upp i 56 matcher.
Mm.
Det här var någon gång på 40-talet, va? 41 tror jag.
Ja, 75-årsjubileum i år.
Jag tycker att det är ett av de mäktigaste rekorden faktiskt. Och det är jäkligt spännande att följa någon som har en streak på gång.
Mm. Ja, det är definitivt ett av de mest svårslagna rekorden, tror jag.
Mm, jo, det är det ju. Bara den här bedriften som Jackie nu har gjort att komma upp i 28 matcher, alltså halvvägs, det är ju historiskt i sig.
Mm.
Och under alla år så är det ju faktiskt bara 6 Red Sox-spelare som har kommit så långt.
Ja, det är sanslöst.
Men ja, det är väl nu det börjar bli riktigt tufft på allvar, och troligen kommer det väl kanske ta slut vilken dag som helst, tror du inte det?
Jo, det känns som det. Alltså, det är som sagt så otroligt svårt. Och ja, topp 50-listan, då behöver han två till, va? Jag tror det är 30 som är för att slås in på topp 50-listan.
Ja, att över en hitting streak på 30 matcher i följd, det har ju bara hänt, jag tror det var, ja, det är 4 gånger på 2000-talet.
Ja, det säger ganska mycket om hur svårt det är. Och ja, det är ju Jimmy Rollins, shortstop i White Sox, han är den som är aktiv nu som har den längsta. Mm. Och det var ju på 38 matcher. Och det gjorde han då mellan 2005 och 2006, och det sträckte sig över 2 säsonger.
Ja, just det.
Och den som är närmast DiMaggio på listan är ju
Pete Rose, va?
Ja, eller det är både och. Det beror på vilken era man snackar om, tror jag.
Ja, just det. Men modern era så är Pete Rose,
ja,
tror jag.
Ja, precis. Och jag vet inte hur många slag
eller matcher.
Matcher han var efter.
Nej, men han är typ på 44 någonting. Ja, ja, vi får väl kanske kolla upp det där. Men det säger ju väldigt mycket om att det är ett otroligt svårslaget rekord.
Ja. Ska vi säga att det är till och med omöjligt att slå?
Oj, ja. Vi kanske sitter här om 4 veckor och det liksom bara är någon match ifrån. Ja. Nej, det kommer inte ske. Alltså, gott så här tycker jag. Alltså, det är, Jack har gjort det jättebra.
Ja,
jättebra att komma halvvägs.
Precis.
Och grejen är, huvudsaken är väl att han har hjälpt laget en hel del. Alltså när streaken började så hade Boston lika många förluster som vinster, 9-9. Och nu ligger de på 28 vinster och bara 17 förluster.
Ja, och leder American League East på det.
Ja, så att ja, såna här hitting streaks brukar ju få med sig ganska mycket positivt för hela laget och så även för Red Sox.
Ja, vi får hålla en tumme för Jackie att det fortsätter.
Ja. Ja, vad har du den här veckan? Då har du uppmärksammat något? Det var ju lite om regeländringar, va? Har jag läst om. 2 regeländringar.
Ja, det stämmer ju. Mm. Klubbägarna har ju haft möte här i veckan. Och då samlades ju MLB's Competition Committee. Och kom fram med 2 förslag då på regeländringar för nästa säsong då. Och då är det först då att höja strikezonen i höjdled från nederdelen av knät till övre delen av knät.
Just det.
Och sen så är det att ändra intentional walk-förfarandet.
Just det, för om några år då kommer vi kunna sitta här och prata. Och då kommer jag kunna säga så här till dig: Olof, kommer du ihåg förr i tiden när pitchen var tvungen att verkligen kasta 4 avsiktligt dåliga långsamma kast långt utanför strikezonen så att slagmannen gratis fick gå till första basen?
Ja.
Det kommer vara lite konstigt då, tror jag.
Ja. Ja.
Och den nya regeln skulle då innebära att,
ja, det försvarande laget säger till i förväg att den här killen som är då on deck vill bli ta till första bas på, ja, en intentional walk, och så får han gå direkt utan att det kastas några,
just
det, låtsas bollar så att säga. Mm. Och ja, det här är en av anledningarna till att de infört det här, de här, ja, strike zones regeln det är ju att det har varit ganska mycket tjafs senaste tiden med domare som kallar strikes på pitchar som egentligen är för låga. Och ja, det är ju dels för att det är väldigt svårt för domaren att se just den låga pitchen eftersom catchen skymmer honom. Och sen så är det ju också att catchers har blivit så bra på att framea.
Ja, precis. Alltså catchen, de som sitter bakom och fångar bollen, är duktiga på att maskera så att säga att kastet är lågt.
Ja,
de fångar det lite lägre i handsken så att det ser ut som att bollen är högre än vad den egentligen,
ja,
är.
Ja, precis. Och lura domaren på det sättet då.
Ja.
Och så, sen det här med att att domen har så svårt att kalla de här strikesen, låga strikesen då, har ju medfört att ja, just nu så är det en tredjedel av alla slagmän som antingen blir utstrikade och, eller blir walkade. Och det här kallas ju då, eller Rob Manfred kallar det här non-action.
Mm, det gör han. Vilket jag tycker är jävligt fel.
Att kalla det non-action?
Ja, ja, bara det. Alltså jag som gammal pitcher, jag blir ju lite så här kränkt och extremt provocerad. Alltså skulle inte en strikeout
extremt provocerad?
Ja, skulle inte en strikeout vara action?
What the fuck?
Alltså, jag vet inte. Så vad är då en no-hitter? Har den ingen action? Clayton Kershaws slänger en strikeout, det är ingen action.
Nej.
Eller?
Jo, det är ju klart det. Ja. Alltså. Men han pratar ju samtidigt om balls in play.
Men i min värld är en strikeout eller ett kast också att bollen är i spel just då.
Jo, det håller jag med om.
Ja.
Men ja, vi har varit inne på det här förut med att Baseball konkurrerar med de andra sporterna, hockey, basket och fotboll, där det är så extremt actionfyllt. Så jag kan ju förstå att man vill ha lite mer action, även fast, precis som du säger, en strikeout är ju...
För mig är en strikeout jättemycket action. Så att, ja.
Ja, jag vet inte. Jag kan förstå det lite grann, faktiskt. Men i fallet med intentional walk tycker jag det är solklart att det är en jättebra,
ja,
jättebra förslag på regeländring.
Men jag tror, ja, i grunden, jag tror ju inte på att minska strikezonen, det tror jag ju inte. För när en domare börjar anse att en match är över, säg att ett lag leder med 7-0, då brukar han ju göra strikezonen större, för det innebär ju att slagmännen börjar slå i högre grad och det blir flera strikes och då börjar matchen gå snabbare. Så att minska strikezonen tror jag är helt fel väg att gå.
Nej, jag tror inte heller på det.
Ja, men en kille som inte kommer få vara med om det här,
ja,
är ju David Ortiz.
Mm.
Han var ju lite och höll på att göra en grej som han aldrig har gjort i söndags.
Ja, exakt. Ortiz har ju haft en fartfylld, nästintill succéartad säsong hittills, eller hur, får vi säga.
Mm.
Och ja, var och varannan dag så passerar han ju Hall of Famers på någon lista, vare sig det är antal homeruns, RBIs eller doubles. Men det är faktiskt något han saknar på sitt digra och fantastiska CV, och det är att slå för the cycle.
Som innebär?
Ja, det innebär alltså att man i en och samma match slår en singel, dubbel, trippel och en homerun. Mm. Inte nödvändigtvis i den ordningen då, utan de kan komma lite huller om buller.
Mm.
Och det här är väldigt ovanligt. Det är liksom i trakterna. Ja, först kommer Perfect Game. Och sen så tror jag faktiskt är The Cycle.
Mm.
Det har faktiskt bara hänt 306 gånger. Och i söndags då, när Boston mötte Cleveland, så gick ju Big Papi för 4-4. Mm. Och saknade bara en trippel för att fullborda The Cycle. Och jag tror det var i åttonde inningen så fick han på en riktig klocka ut mot centerfield på Fenway Park, in i någon slags vinkel där. Som man trodde att han kanske skulle kunna hinna till tredje bas på. Men då hade han ju sån otur så att den studsade ut i publiken och blev en ground rule double som han hade haft några inningar tidigare. Så han gick bet där, men, och jag vet inte, kanske han hade 50% chans att hinna till tredje?
Jag tror nog kanske att det var bra det som hände.
Ja, det tror jag.
Så att inte Big Papi behövde bli fångad med typ 5 meter kvar till tredje basen.
Ja, sen bara förutom Ortiz så hade ju måndags då Kansas catcher Salvador Perez också chansen på cycle.
Just det.
Men saknade en homerun och gick bet på det, tyvärr. Men ja, jag hoppas vi får se den här säsongen. Det är 1 år sedan sist.
Okej.
Okay. Mm. San Diegos Matt Kemp som gjorde 14 augusti 2015.
Ja, som du sa så mötte ju Red Sox i den matchen Cleveland Indians. Jag tänkte bara snabbt nämna Cleveland, för de går ju bra nu.
Ja, de är riktigt bra. De har kommit igång.
Mm, de jobbar sig närmare och närmare Chicago White Sox där i AL Central. Och de stoppade ju faktiskt i natt Chris Sale från att få 10 raka pitchervinster i början av en säsong.
Stämmer.
Ja, jag skulle säga att de nog är topp 10 bland lagen i Major League just nu. Och i alla fall topp 5 i American League.
Mm.
Nej, men kolla gärna in Indians. Francisco Lindor och den evigt unge och skäggige Mike Napoli spelar ju där.
Ja, han har ju tydligen gjort en skön slide i natt, såg jag.
På ansiktet. Ja, han kunde inte bli mycket fulare, så det är lugnt. Nej, de möter Baltimore i helgen, så det kan ju vara en kul match.
Mm.
Klockan 22 på lördag kväll och klockan 7 på söndag.
Okej.
Okay. Så där kan man stifta närmare bekantskap med Cleveland Indians.
Mm.
Nu tycker jag att det är dags för 3 strikes, you're out.
Det låter bra det.
Mm. För 2 veckor sedan så pratade vi om klubbar som hade bytt namn.
Ja.
Och vi fortsätter lite på det tema, tänkte jag, eftersom Binghamton Mets har gått ut med att de ska byta namn.
Okay.
Men att de vill ha in våra röster och alla fans då.
Mm.
Så att de har 6 förslag då som de vill att vi ska rösta på.
Okej.
Okay. Eller fansen. Så att där tänkte jag att du redan nu kan i alla fall välja ut 3 av de här 6 då.
Ja.
Så att jag ställer dem mot varandra.
Gött.
Och första förslaget de har är Binghamton Bullheads.
Ja. Yeah.
Och Bullhead är då en typ av en havskatt, en stensimpa som finns lokalt i Binghamton.
En simpa. Ja.
Så att det kan bli en riktigt snygg keps av det där. En stensimpa.
Vad heter de?
Bullheads.
Bullheads, det låter som något helt annat.
Mm. Och sen har vi då Binghamton Gobblers.
Gobblers.
Det är kalkontupp.
Ja, just det.
För att hylla den lokala jakten i stan och alla kalkoner som finns där runt omkring Binghamton. Så okay. Binghamton Gobblers.
Ja.
Vad tror du? Gobblers, Bullheads.
Bullheads.
Bullheads. Mm. Ja, coolt. Ja, men det är som sagt var riktigt snygga kepsar där, tror jag. Nästa par ut, det är Binghamton Rocking Horses. Alltså, och det är på grund av Binghamtons epitet som The Carousel Capital of the World.
Jaha.
Det så att det är väl sån här hästkarusell.
Ja, det är en
käpphästaktig sak, eller?
Gunghäst eller? Nej.
Ja, jo, gunghäst är det väl, men de gungar väl inte på karuseller riktigt. Men det ser väl typ ut som det. Ja, jag vet inte. Mot Binghamton Rumble Ponies. Alltså det är samma referens där. Alltså det är Binghamtons upphöjda status i karusellvärlden som har gjort det förslaget, antar jag.
Mm-hmm. En gång till.
Rumble Ponies eller Rocking Horses?
Rumble Ponies.
Ja, ah, men det är coolt.
Ponier som rumblar.
Ja, det är häftigt. Ja, de två sista här nu. De fortsätter faktiskt på det här hästspåret.
Mm.
Binghamton Timber Jockeys. Alltså okay. Så kallas tydligt en som rider en karusellhäst.
Jaha.
Mm.
Okay.
Mot Binghamton Stud Muffins.
Ja, den är gjuten. Det är Stud Muffins.
Absolut. That's all there is to the game, dear. If you cheat, the umpire throws you out. You cheated and you lied. You were never satisfied. You made three strikes and now you're out. Ja, vi tänkte ju snacka lite om Pittsburgh den här veckan.
Mm, det är trevligt.
De har ju faktiskt knappat in lite på Cubs.
Mm, Cubs har börjat få lite grus i maskineriet.
Ja, i National League Central. Och tanken var faktiskt att Pittsburgh skulle ha åkt iväg till Puerto Rico och spelat två matcher.
Mm.
Nu i slutet av maj. Men så blev det faktiskt inte.
Uh-huh.
Och detta var för att hylla Pittsburgh-ikonen och puertoricanen Roberto Clemente.
Mm.
Som du känner väl till ju.
Ja.
Och då var tanken att två matcher mellan Pirates och Miami Marlins skulle ha spelats i San Juan i Puerto Rico. Men tyvärr har oron för det här Zika-viruset gjort så att matcherna har flyttats tillbaka in till Marlins Park i Miami ändå.
Ja, vad synd.
Och ja, det är väl Zika-viruset, det är väl det här sambandet de har hittat nu med den här missbildningen av hjärnan, va?
Ja, just det, på små barn, ja, på foster.
Som är grunden till oron om att få det här viruset då, och föra vidare det när man kommer tillbaka till USA då.
Ja, vi ska se hur det går när OS i Brasilien ska gå i sommar.
Mm. Ja, så att matcherna kommer inte spelas i Puerto Rico och Roberto Clemente Day flyttade till 7 september för det var ju en del av detta då.
Mm.
Så att ja, det var ju synd för det är alltid roligt när sporten kommer utanför USA:s gränser.
Mm.
Ja, vad har vi på Roberto Clemente där?
Ja, jo, han är ju en ikon i Pittsburgh. Alltså han var ju en oerhört omtyckt right fielder som spelade samtliga sina 18 MLB-säsonger i Pittsburgh och han, jag tror han hade några matcher för Brooklyn Dodgers, fast de skickade ner honom till farmasystemet och så
okay.
Plockade Pittsburgh honom.
Detta var under 50-, 60- och 70-tal, va?
Ja, exakt.
Mm.
Och han var ju dessutom en hel ylle kille som engagerade sig väldigt mycket i välgörenhetsarbete.
Mm.
Framförallt för Latinamerika och Karibien då, som han sysslade med off-season. Och tyvärr var det här arbetet som ledde till hans död.
Alldeles för tidigt.
Ja, alldeles för tidigt. För att 1972 så drabbades Managua, Nicaraguas huvudstad, av en svår jordbävning den 23 december. 90% of the city has been utterly destroyed. Even the few tall buildings which do remain will soon be brought down by dynamiting. According to engineering surveys which have been carried out over the past days, there is not a single building in the downtown section safe for occupancy. The city will be leveled. Och då satte Clemente genast igång med att försöka anordna hjälpflighter till staden för att bistå befolkningen. Då.
Mm.
Men efter tre flighter så upptäckte han att de här planen snoddes eller leddes bort av den sittande regimen. Mm-hmm. Så förnödenheten kom aldrig fram.
Nej, okej.
Okay. Och då beslöt han sig för att följa med det fjärde planet. För han tänkte att hans namn kanske skulle avskräcka inblandning från regeringen. Så han chartrade ett flygplan, en DC-7, som då tyvärr hade en dokumenterad historik av mekaniska problem.
Aj då.
Och så dessutom hade icke-flygdugliga piloter.
Mm-hmm.
Och om inte det räckte så hade planet en övervikt på 2 ton, så att det kraschade i Atlanten utanför Isla Verde, Puerto Rico, tidigt efter take-off på nyårsafton 1972. Och ja, det finns ju 2 historier till det här.
Den ena handlar väl om en nu aktuell spelare.
Ja, Neil Walker.
Som spelar i Mets men som tidigare har spelat i Pirates, va?
Mm, exakt.
Hur var kopplingen där?
Jo, för hans farsa Tom Walker som då pitchade i Montreal, Expos, var på Puerto Rico eftersom han spelade Winter League där. Det här var ju under off-season då. Och han hjälpte Clement att lasta planet men fick inte följa med. För Clement sa nej, jag vet inte om det var för att planet var för tungt.
Ja, jag tror att det var att han var singel.
Ja, det var den anledningen. Ja, han tyckte han skulle ut på i Puerto Rico på nyårsafton och parta lite.
Ja, för det var ju precis som du säger, nyårsafton som planet kraschade på. Så att...
Ja, så att ja, han slapp ju undan och utan Roberto Clementes ingripande så hade ju inte Neil Walker spelat kanske. Jo, han kanske var född då förresten.
Nej, det var han inte, för han är ju bara 30 år.
Ja, just det. Och sen så var det då, Clemente hade ju en lagkamrat och en nära vän som var catchen Manny Sanguin, tror han hette. Och han var ju den enda från Pirates organisation som inte var på begravningen, för att han hade bestämt sig för att åka till crash-siten och dyka för att försöka hitta Clementes kropp, ja. Men lyckades tyvärr inte. Och ja, han var ju utan tvekan den mest populära idrottsmannen i Pittsburgh då. Och Hall of Fame gjorde ju, de har ju sin regel att man kan ju inte bli invald förrän tidigast 5 år efter man har avslutat sin karriär. Men i det här fallet då så gjorde de ju ett undantag och valde in honom 6 månader efter hans död. Efter ett extrainsatt möte. Och ja, man kan ju förstå det. Han, bara för att nämna några av hans utmärkelser, så var ju National League MVP 66. Han hade 12 raka Gold Gloves.
15 gånger i All-Star Team.
Just det. Över 3000 hits som han gjorde typ ganska nära inpå sin död, tror jag. Och så World Series MVP 1971, 2 World Series-titlar, till och med fått 3 Presidential Medals.
Häftigt.
Så att, ja, en ikon som nog aldrig kommer att glömmas bort i Pittsburgh.
Det finns ju lite andra roligare saker då, om man vill prata om Pittsburgh. Det är ju den här Zoltan-grejen.
Ja, den är rätt störd alltså.
Men, hur började den?
Jo, det var faktiskt så här att innan 2012 var det, va, så hade ju Pittsburgh en streak på, vad blir det, 20 år.
20 år, ja.
Där de inte hade en winning season. Alltså de hade fler förluster än vinster i 20 år i rad.
Tungt att vara Pirates fan.
Ja, det får man ju säga. Herregud. Men då var det någon gång i ett klubbhus i Atlanta så satt spelarna och så, ja, de hade ingenting att göra och det var inte så mycket på tv, så de började titta på filmen Dude, Where Is My Car? Med Pretty Boy Ashton Kutcher och Sean William Scott från American Pie.
Yes.
Som är, ja, filmen är precis vad titeln säger ungefär. Det är mycket dude. Och där i den här filmen så stöter de här huvudpersonerna på någon skum sekt som väntar på ankomsten av Zoltan, som är deras sektledare.
Zoltan! 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 Zoltan!
Och så fort hans namn nämns då i filmen så använder då de här sektmedlemmarna gesten.
Och gesten är ju att man formar ett Z.
Ja, med bägge händernas tum och pekfingrar. Jag vet inte, jag sitter och försöker göra det nu faktiskt, men det går så där. Är det ett Z?
Nej, det är inget Z. Okay.
Ja, första gången den dök upp var ju maj 2012 när Pittsburghs catcher Rod Barajas slog in walk-off homerun mot Washington på PNC Park. Och då när han rundade tredje bas och sprang in mot hemplattan så stod alla, ja, Pittsburgh-spelarna och väntade på honom med det här sätet format med sina händer. Och sen så har det här fortsatt när man slår en homerun eller extra base hit eller man gör ett snyggt double play. Och
just det.
Det här har ju även smittat av sig på publiken. Jag var ju där 20 juli 2012 och jag fattade ingenting när folk bredvid mig satt och höll på med sina händer.
Nej.
Men så frågade jag min storskanne som var vänlig att förklara varför.
Hela grejen. Ja, och nu har du förmedlat det vidare.
Ja,
ja, men det är härligt. Och det var ju en lämplig plats, Atlanta, när de kom på det. För det var ju precis där 1992 som var deras senaste, så att säga, match i ett slutspel.
Ja.
Och den matchen har vi ju pratat lite tidigare om, och den lär vi få återkomma om, för det är ju någonstans startpunkten för både ditt och mitt baseballintresse.
Ja, exakt.
Men den kan vi ta när vi går in lite mer på Atlanta längre fram i sommar kanske.
Mm.
När jag tänker på Pittsburgh, jag har inte varit där, det har ju du, så tänker jag framförallt på färgerna svart och gult.
Mm.
Alla de tre lagen i de stora proffsporterna har ju de färgerna.
Ja.
Alltså vi har Pittsburgh Penguins i ishockey, som faktiskt när det här avsnittet nu släpps på fredag morgon precis har spelat den här sjunde och avgörande matchen mot Tampa Bay och kanske är i Stanley Cup-final.
Ja.
Det vet vi inte. Men också, de är ju gulsvarta, och även då som vi pratade om Pittsburgh Pirates i baseballen, och även fotbollslaget Pittsburgh Steelers.
Mm.
Och från Steelers så kommer ju det här handduksviftandet.
Ja, just det.
The mother of all rally towels. Den gula, the terrible towel.
Just det.
Mm. Den uppfanns ju av radiokommentatorn Myron Cope, som kommenterade Steelers matcher. Och det var inför en slutspelsmatch 75 mot Baltimore som han tyckte att det behövdes något extra.
Mm.
Och först tänkte han ta fram så här gummimasker av den mest populära spelaren i Steelers. Men sen kom han på att ja, det här skulle nog bli för dyrt för fansen att köpa in. Och det kanske skulle ge större effekt om alla i publiken kunde göra samma sak. Så han kom på idén med en handduk då, att han uppmanade folk att ta med sig en gul eller en svart handduk, och, för det hade nästan alla på 70-talet, och om inte så kunde de ju alltid färga en handduk, resonerade han. Och ja, den här billiga men väldigt effektiva grejen blev en riktig hit.
Ja, verkligen.
Och den rankas väl fortfarande idag som en av de mest kända, så att säga, symbolerna för en publik eller för en fanskara. The Terrible Towel alltså.
Ja, jag har läst att den fansen ser till så att Terrible Towels har ju befunnit sig på platser som Mount Everest.
Just det.
Och till och med ute i rymden på International Space Station.
Ja, det är fantastiskt.
Kinesiska muren, Vatikanen, Sydpolen med mera och mera. Och Pittsburgh försökte med något liknande när de gick till slut.
Pirates,
ja, 2013.
Mm.
Och då var tanken att det skulle vara ett piratansikte på en svart flagga, och så stod det då Raised Jolly Roger.
Mm.
Och alltså, för mig låter det som något som från Björnes magasin, men Jolly Roger är ju beteckning på en piratflagga.
Yep.
Men jag vet inte om den har hängt kvar eller inte.
Nej, kanske inte på samma sätt. Men just det, rättigheterna för de här handdukarna, för det finns ju såklart officiella Terrible Towels. Och de rättigheterna har Myron skänkt till en skola för barn med funktionsnedsättningar.
Just det, han sa att det är en jäkla massa pengar.
Ja, $3 million tror jag.
Mm.
Så att,
bra jobbat, Myron.
Ja, men som sagt, jag har inte varit där. Du har varit där,
ja, jag...
i Pittsburgh och även på PNC Park ju.
Stämmer. Mm. Jag hade ju en roadtrip 2012 som tog mig från Louisville till Cooperstown via några MLB-matcher och en hel del mäktiga minor league-matcher.
Mm.
Men det här var då när Pittsburgh mötte Miami. Och ja, jag tror att jag har nämnt det i tidigare avsnitt, men PNC Park ligger ju otroligt vackert och bara alltså bokstavligt talat stenkast från downtown. Jag bodde på hotellet och gick 5 minuter. Och så går man över Allegheny River, tror jag den heter. Där Roberto Clemente Bridge ligger.
Är det den bron som är helt gul, eller?
Ja, precis. Mm. Mm. Men jag har för mig att jag sett på bilder senare att det är fler broar som är gula där. Jag vet inte fan.
Ja, det ska vara den staden med flest broar.
Ja, och barer per capita. Den du.
Den du.
Så att, ja, och sen när man kom in på arenan så slogs mig av hur fantastiskt vacker det var. Att ESPN.com har ju en lista över best ballpark, så där återvänder alltid den här arenan. Och för att citera så skriver de då: "This is a perfect blend of location, history, design, comfort and baseball. The best stadium in baseball is in Pittsburgh." Och det kan man ju förstå, för att arkitekten som ritade den här då hade ju tittat på klassiska arenor som Fenway Park och Wrigley Field och haft det i åtanke då. Men som sagt, fantastisk arena, och jag satt ju bakom hemplattan 15-20 grader upp, och då ser man ju Pittsburgh skyline som blir en fantastisk backdrop. Och jag kommer ihåg att biljetten inte var speciellt dyra. Det här var ju då de inte hade vunnit på på 20 år, inte gått på slutspel på 21 år.
Nej.
Men jag tror jag betalar 400-500 spänn för en biljett bakom plattan. En sån biljett på Yankee Stadium får du nog lägga till en nolla på minst.
Ja, verkligen. Och då får man inte någon utsikt över Pittsburgh.
Nej, det får man inte.
Otroligt. Ja, men jag kan tänka mig att du käkar en hel del på den arenan också.
Jajamän, det gjorde jag.
Vilket tar oss fram till... This is the best burrito I've ever eaten. Yum, yum, yum. This is the best burrito I've ever eaten. Yum, yum, yum. With plenty of beans and plenty of cheese and plenty of rice. Oh, isn't it nice? Yum, yum, yum.
Något som alla i Pittsburgh känner till och som är typiskt för Pittsburgh är The Primanti Brothers, som är en sandwichkedja som startade 1933.
Mm-hmm.
Och de har en riktigt skön signature dish, och det är deras friterade potatis och coleslaw sandwich. Som är så grymt mäktig, så det hajar du nog inte, Niklas.
Nej.
Och ja, för att göra den här så börjar man med att göra en coleslaw, som då man gärna kan förbereda några timmar innan man vill. På riven vitkål, socker, salt, olja, äppelcidervinäger, sellerifrön och svartpeppar. Sen tar man då strimla potatisar och dubbelfriterar dem.
Mm.
I förslagsvis solrosolja och sånt där. Sen tar man capicola ham, som är en torkad italiensk skinka av en väldigt speciell styckdel. Då. Värmer på den i en stekpanna och sen så lägger man den på en plåt tillsammans med lite provolone cheese. Mm. Alltså provolone och ost över. Och så slänger man in det i ugnen tillsammans med den friterade potatisen då. Tills osten börjar smälta. Och sen ska man då montera den här mackan. Och då lägger man den här osttoppade skinkan på skivor av italiensk bröd. Slänger på de varma friesen, lite coleslaw och så fin skivad tomat. För att sedan toppa med ytterligare en skiva italiensk bröd. Den du.
Jäklar, ja.
Spräckte du mikrofonen
precis? Nej, du visualiserar ju det här så att det börjar lukta väldigt gott i det här konferensrummet. Så att, fantastiskt.
Och vad dricker man till det här?
Ja, vad dricker man till det här, Olof?
En iskall Budweiser på flaska.
King of beers.
King of beers.
Har du en länk till något recept för det här, eller?
Ja, det har jag.
Kan du inte twittra ut den? Så...
Jo,
med hashtag veckans MLB.
Absolut. Will
och
do.
Så är det ju faktiskt. För att ni kan ju nå oss på Twitter eller Instagram. Och där har vi användarnamnet veckans MLB. Men även vår Facebook-sida, Sunday Funday.
Mm.
Och sen det kanske roligaste sättet som du tycker, dag och natt, få mail från våra lyssnare.
Stämmer. Hello at sundayfunday.se.
Jajamän. Och sen kan ni väl, om ni vill och har lust, så går det ju på iTunes att skriva recensioner.
Mm.
Så att det vore jättekul om ni antingen sätter, jag tror man bara kan betygsätta också, eller så kan man skriva en rad där vad man tycker om. Om podden.
Ja,
det vore kul.
Det vore jättekul.
Förhoppningsvis kul.
Ja, precis, vi får se.
Ja, men då börjar nästan den här veckans avsnitt lida mot sitt slut.
Ja, från ett konferensrum.
Mm, från sköna Göteborg.
På Scandic Europa.
Mm. Och vi avslutar som vanligt med lite musik.
Grymma.
Som den här veckan levereras av Pittsburghsonen Wiz Khalifa.
Jaha.
En låt från hans tredje studioalbum, Rolling Papers, 2010 släpptes det. Och den här låten släpptes som singel för att hylla Record Store Day, som är i april varje år.
Mm.
Och den här gled faktiskt upp etta på Billboard.
Asså.
Klassisk placering.
Mm.
Låten handlar om färgerna som vi har pratat om i det här avsnittet. Och den refererar också till all sport i Pittsburgh. Mycket Steelers och en hel del Terrible Towels viftas det med i den här videon.
Äktigt.
Wiz Khalifa glider runt i, ja, säg 10-12 olika Pirates-kepsar i videon.
Jaha.
Så att, bara en sån sak. Har du någon Pirates-keps, Olof?
Jajamän, det kan du skriva upp.
Härligt. Ta på dig den. Och så låter vi Wiz Khalifa med låten Black and Yellow ta oss in i helgen.
Grymt. Chipparella på er.
Ciao. Yeah, uh-huh, you know what it is.
Black and yellow, black and yellow.
diamonds, 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 diamonds,
diamonds, diamonds, diamonds, diamonds, diamonds, diamonds, diamonds, diamonds, diamonds, diamonds,
diamonds, diamonds, diamonds, diamonds, diamonds, diamonds, diamonds, diamonds, diamonds, diamonds, diamonds, diamonds, diamonds, diamonds, diamonds, diamonds, diamonds, diamonds, diamonds, diamonds, diamonds, diamonds, diamonds, diamonds, diamonds, diamonds, diamonds, diamonds,
diamonds, diamonds, diamonds, diamonds, diamonds, diamonds, diamonds, diamonds, diamonds, diamonds, diamonds, diamonds, diamonds, diamonds, diamonds, diamonds, diamonds, diamonds, diamonds, diamonds, diamonds, diamonds, diamonds, diamonds, diamonds, diamonds, diamonds, diamonds, diamonds, diamonds, diamonds, diamonds, diamonds, diamonds, diamonds, diamonds, diamonds, diamonds, diamonds, diamonds, diamonds, diamonds, diamonds, diamonds, diamonds, diamonds, diamonds, diamonds, diamonds, diamonds, diamonds, diamonds, diamonds, diamonds, diamonds, diamonds, diamonds, diamonds, diamonds, diamonds, diamonds, diamonds, diamonds, diamonds, diamonds, diamonds, diamonds, diamonds, diamonds, diamonds, diamonds, diamonds, diamonds, diamonds, diamonds, diamonds, diamonds, diamonds, diamonds, diamonds, diamonds, diamonds, diamonds, diamonds, diamonds, diamonds, diamonds, diamonds, diamonds, okay. Jag har faktiskt varit i Binghamton.
Ja, det har du varit.
Jajamän, när jag hade min roadtrip där. Men,
åkt karusell.
Nej, det skulle jag faktiskt kunna göra. För att det kom en stor jävla cyklon där. Så man fick ju låsa in oss på hotellrummen. Man fick inte gå ut.
Yes.
In case I don't see ya. Good afternoon, good evening, and good night.